Tack så mycket. Du som var med på samlingen igår fick också höra bibelberättelsen. Och då sa jag att vi fick följa med Jesus ut till trädgården. Vi fick gå med honom ut dit. Idag så har vi också fått lyssna på texten när vi har fått gå med Jesus ut till Golgata. Och vi står där idag på långfredagen. Och så ser vi ett kors framför oss. Den där symbolen som vi sjöng om. En symbol som många bär på sig. Ett smycke för många. Eller en större betydelse. Och som sången sa, kärlekens sköna symbol. Hur kommer det sig att korset, ett av tidernas mest grymma avrättningsredskap, blev kärlekens symbol? Det går inte att förstå. Det är för stort för att greppa. I första Korintherbrevet så skriver Paulus så här i kapitel 1. Vers 18. Det är lite roligt. Jag satt efter Getsemanestunden igår och så hittade jag en bibel. Och så, ja, det var någon som hade glömt en bibel. Och så fick jag ringa och säga, jag tror du har glömt en bibel. Och sen när jag skulle hit idag och ta med min bibel så insåg jag, den har jag också glömt på kyrkan. Så jag fick låna en här. Men vad bra. Nu har jag gett er lite tid som behövde slå upp också. Så kan vi läsa. Det är från vers 18 i första Korintherbrevet. Står det så här, ordet om korset, det är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunna frälsa dem som tror. Judarna begär tecken, och det hörde vi ju i texten. Herodes väntade på att Jesus skulle göra ett tecken. Judarna begär tecken och grekerna de söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna, eller grekerna då, en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. För Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Alltså Guds vishet är visare än människor. Så pass mycket att Guds svaghet är starkare än människor. När vi talar om korset så är det som att det, jag vet inte, men det står mitt i historien. Mitt i vår berättelse, mänsklighetens berättelse, som en symbol. Och som en vattendelare, om ni vet vad en vattendelare är, så när man går upp för ett berg så rinner vattnet på ena hållet, och när man kommer upp på toppen så rinner vattnet åt andra hållet. En bild för att våra åsikter går isär. När vi står där uppe på Golgata så går våra åsikter isär. Och det finns många som har försökt beskriva vad korset innebär. Många troende, men också så känner de som inte tror ett behov av att bortförklara eller tala bort korsets betydelse. Även i kristna led så kan det smyga sig in tankar om vad korset, vad det symboliserar, och som inte har en biblisk förankring. Någon beskrev det som en kosmisk barnmisshandel. Alltså att Gud skulle misshandla sin egen son på korset. Vilken hemsk bild. Och så glömmer man bort att det är inte bara så att det hänger en son, utan det är Gud själv som vi hörde i den här sista sången, som har stigit ner och som har tagit vår plats. När jag skulle förbereda lite för den här, så jag lyssnar mycket på P1. Det är ett tecken på hur gammal jag är. Eller så kanske det är ett tecken på saker jag är intresserad av. Men där sänder de Filosofiska rummet. Visst låter det jättehärligt? Filosofiska rummet. Och det är lite roligt, för att i veckan här så satt vi i Pingstkyrkan och skulle beskriva lite så här varandra och säga lite positiva ord. Och då fick jag höra av mina kollegor in i stan att: men du är ju filosof, Daniel. Ja. Och så lyssnade jag på Filosofiska rummet. Och där hade de ett program om en filosof som heter Friedrich Nietzsche. Jag vet inte, är du inte tillräckligt gammal för att ha läst filosofi i skolan, så när du kommer upp i gymnasiet så kan du läsa det. Och då kommer du garanterat få läsa om Friedrich Nietzsche. Efter upplysningen, en av våra största filosofer i västerlandet, som det talas mycket om. Och det sändes en repris idag, långfredagen, av det där Filosofiska rummet. Men vad är Friedrich Nietzsche känd för? Vad har han sagt som är så smart? Jo, mest känd kanske är han för ett citat som säger: Gud är död. Gud är död. Och på ett sätt så måste jag ju hålla med honom. Därför att det är det som vi bekänner på långfredagen. Att Gud hänger på korset och dör. Gud är död. Men när Friedrich Nietzsche säger det här, så betyder det inte bara det kristna budskapet på långfredagen. Utan det betyder att vi har plockat bort Gud ifrån vårt sätt. Alltså, vi behöver inte Gud längre. Vi har dödat honom, så att vi behöver inte längre bry oss om Gud på ett sätt. Men, och han använder det för att förklara det som händer, att Gud har länge liksom i vårt samhälle format hur vi tänker, format hur vi tänker kring vad som är rätt och vad som är fel, vad som är synd och vad som är inte synd, och alla de här begreppen. Men efter upplysningen, när vi börjar tänka, när vi börjar förstå, så genom att vi förstår mer och mer och tänker bättre och bättre, så finns inte behovet kvar av Gud. Men det blir ett tomrum. Om inte Gud säger till oss vad som är rätt och vad som är fel, då måste vi göra det själva. Och så måste vi, säger Nietzsche, ta Guds plats. Vi måste bli Gud själv. Vi måste bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Och så skapar vi på det sättet liksom en ny ordning, moralisk ordning. Alternativet att plocka bort Gud och inte själva göra det jobbet och säga vad som är rätt och fel, det är att ingenting är rätt eller fel längre. Och Friedrich Nietzsche, han försöker då liksom ta det här som en positiv sak. Att nu kan vi som mänsklighet liksom slå oss fria på ett sätt från det som tidigare har liksom lagt grunden för hela vårt sätt att tänka, som han tänkte att nu har vi möjlighet att bygga om det här. Jag vet inte om jag har gjort en rätt beskrivning, och har du läst mer filosofi än vad jag har, så får du gärna rätta mig efteråt. Men så här har jag uppfattat ungefär hans tankar. Och genom 1900-talet, alltså början på 1900-talet, framväxten om vetenskapliga discipliner. Ju mer vi tänker och ju mer vi förstår, så har Gud på ett sätt i vår del av världen blivit helt överflödig. Vi behöver inte längre Gud. Vi tänker att vetenskapen och vår förståelse av verkligheten, det räcker. Och det har funnits en sån positiv inställning till vad vi människor kan göra. Vi kan göra allt bara vi vill. Så lät det i början på 1900-talet. Industriell revolution, teknisk utveckling, filosofi, upplysning, nya tankar. Religionen har spelat ut sin roll. Vi har gått ifrån att vara outvecklade i vårt förstånd till att hela tiden utvecklas. Och så kan vi lämna Gud bakom oss. Och korset, det står där i historien på en kulle och är bortglömt kanske. Men så kommer första världskriget. Sen kommer spanska sjukan. Sen kommer en lång tid av depression, alltså ekonomiskt. Folk förlorar jobbet, har inte råd att försörja sig. Och när man börjar resa sig igen så kommer andra världskriget. Miljoner människor dör. Och människans ondska blir tydlig igen. Och jag tror att efter det så har det pågått en lång period när vi har tappat tron i vår del av världen. Tron på den där ljusa framtiden som skulle komma. Och idag så växer många upp, många ungdomar upp, med en ganska stor hopplöshet om framtiden. Man brukar säga att det moderna projektet har inte gått. Det har fallit isär. Vi trodde vi kunde skapa en värld som var bättre. Men vi ser att vi går runt i cirklar. Och jag tror att Nietzsches problem, det var att han hade en felaktig syn på människan. Det är nämligen så, jag tror att vi människor har ett problem som inte ligger bara i liksom mina egna handlingar, utan något djupare problem som ligger i att vi har fallit som människor. Vi är förlorade. Och jag tror många inser inte det. Vi lever våra liv som vanligt och tänker, ja, men jag går till jobbet, jag tjänar mina pengar och så. Men så kommer det stunder ibland när de här frågorna, men alltså, vad handlar det om egentligen då? Vad är meningen? Var är jag på väg någonstans? Var kommer jag ifrån och var slutar det någonstans? Finns det ett hopp? Finns det någonting att hålla fast vid som är större än mig själv? Kommer de frågorna? Om man börjar tvivla, om man börjar söka någonting. Paulus uttrycker det själv i Romarbrevet i 7:e kapitlet. Lite grann, vad är egentligen människans problem? I kapitel 7 säger han så här. I vers 15. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och sen säger han senare i vers 19. Det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och han utbrister i vers 24. Jag arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Alltså jag tror när vi kommer till långfredagen så behöver vi landa i någonting. För att korset ska få betydelse överhuvudtaget så måste vi förstå vårt eget problem. Och som jag tror handlar om en inkrökthet. Alltså att vi hela tiden vänder oss mot oss själva. Och precis som Friedrich Nietzsche vände sig inåt mänskligheten och tänkte att vi har allting vi behöver i oss själva. Men jag tror att vi klarar inte det. I den inkröktheten så går vi runt i cirklar. Vi går runt och historien upprepar sig. Krig följer på krig. Och människan går vilse i sig själv. För det ena sättet som Nietzsche gjorde, det är att plocka bort Gud och lösa det själv. Men det finns ett annat sätt också som är ganska vanligt idag för att lösa det här människans problem. Och det är att säga att det inte finns något problem. Jag vet inte om ni känner igen det. Men det är en av vår tids absolut vanligaste saker. Det vill säga, istället för att säga till människor att ja, det finns en brustenhet i oss, så säger vi att nej, du är precis jättebra, precis som du är. Du ska inte behöva ändra någonting. Ändra inte på dig själv. Sök dig själv. Sök vem du innerst inne är. Alla de här självbekräftande sakerna som vi sysslar med. Och som egentligen vill plocka bort allt tal om synd också. Vi ska inte prata om synd längre. Därför att det föder bara skamkänslor och skuldkänslor. Och det är skam och skuldkänslorna som låser oss. Inte synden vi talar om. Därför behöver vi inte prata om synd. Vi ska bara känna, vi ska lära oss att känna bra. Känna det som är rätt. Så har vi löst problemet. Men problemet uppstår ju då när vi fortfarande känner att det räcker inte. Jag är fortfarande brusten. Jag har fortfarande inte hittat helhet. Och där tror jag verkligen att när vi kommer på långfredagen till korset som är här bakom mig, så ser vi någonting. Någonting utanför oss själva. När Paulus säger, jag arma människa, hur ska jag klara av? Vem ska rädda mig? Så har Jesus lösningen på människans problem. Och istället för att vi tar Guds plats och bestämmer vad som är rätt och vad som är fel, så stiger Gud ner och tar vår plats för att rädda oss och lyfta oss upp. Det är Guds vishet. Visare än allt vad andra filosofer och tänkare kan tänka. Det är inte bara vishet, utan det är också kraft. Då ska vi gå till andra Korintherbrevet, kapitel 5. Vers 14 säger Paulus så här, han skriver så här. Han talar om vad det är som gör att han gör det han gör. Varför han predikar Kristus som korsfäst. Vers 14 står det så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ser vi alltså botemedlet mot instängdheten och inkröktheten att se på sig själv. Att när Kristus dör så får vi också dö bort ifrån jaget, bort ifrån självet, den här egen tillräckligheten och självrättfärdigheten. Och vi behöver inte längre leva för oss själva, utan vi får leva för honom som har dött och uppstått. Vi får nya liv. Och därför känner vi inte i vers 16, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt eller så som vi liksom med världens vishet. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Alltså, även om vi har haft liksom alla de här tankarna, och nu gör jag lite tidshopp, förlåt Paulus, men alla de här tankarna om vad Kristus skulle kunna vara om vi tänker rent mänskligt. Vi har kanske tänkt så om Kristus, men vi har förstått vad det handlar om. Lärjungarna trodde att Jesus skulle vara en messias som red in och drev ut romarna. Men de har förstått vad det handlar om. De har förstått att Kristus kom för att dö för oss. Och så står det i vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Sen kommer vers 21. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och där har vi det. Jesus tar vår plats. Och jag sa att det är en kraft. Jag skulle vilja avsluta i min predikan och berätta en liten berättelse. Vad det här bibelstället betyder för mig. Och vad det påminner mig om. Jag har två tygstycken här nere. Det är kläder. Paulus talar här om Jesus på något sätt iklär sig hela vår situation. Med alla, hela vår, liksom allt vårt problem, hela mänsklighetens problem. Han tar på sig de kläderna och så dör han på korset. Och vi får nya kläder, vi får rena kläder. Jag var i Halmstad för många år sedan. I Halmstad på, ja, det var mycket som hände. Är det någon som gillar stora träskepp med höga master? Segelbåtar med minst tre master. Det finns något som heter Tall Ship Race. Som är minst tre master av segel. Och det är inte bara alltså en stor modern segelbåt. Utan nu pratar vi alltså stora träsegelbåtar. Och kanske något enstaka liksom piratskepp som är där och seglar. Och står i hamnen i Halmstad. Och samtidigt så var det Riks FM-festival. Så det var två stora arrangemang som pågick samtidigt. Och så var vi där ett gäng från några kyrkor och hade en evangelisationssatsning. Och jag var där med ett tonårsteam och ledde det teamet. Och vi skulle spela lovsång och liksom vara på hamnområdet där och liksom spruta ut lovsång i högtalarna. Och prata med folk och säga Jesus har någonting för dig. Sen hade vi sådana här fina t-shirtar på oss. Jag tänkte jag ska visa upp den. Step of faith. Det hette vårt evangelisationsteam. Att ta ett steg i tro. Och så står vi där på hamnområdet. Och så ser jag har precis, alltså vi har avslutat musiken och alltihopa. Jättekonstig känsla att liksom stå mitt bland folk. Jag är van att leda i kyrkan. Men att stå ute på ett hamnområde med massa folk och sjunga lovsång, det var en särskild känsla. Och så kommer det två stycken män. Och de ser inte snälla ut alltså. Två stycken, den ena är lite större, den andra är lite kortare. Men båda två är rejält vältränade. Superbiffiga. Och vältatuerade. Snaggade. Och jag märker ganska snart också när de kommer. De kommer rakt emot vårt gäng liksom. Jag märker, de verkar också vara påverkade. Jag tror inte bara det var alkohol, utan det var säkert en del droger och så. Och så kommer den ena av dem, han bar överkropp också, verkligen visar upp hur biffig han är liksom. Jag bara, vad är det här nu då? Och liksom försöker putta bak tonåringarna lite så här, ta ett steg fram, jag får nog prata om de här liksom. Och då säger han verkar inte arg på något sätt, någon av dem, men han håller den här tröjan faktiskt som jag har med mig idag i handen. Och den är blöt och den luktar illa för han har spilt massa öl, cider och grejer på den. Och så frågar han, du, de här t-shirtarna som ni har på er, har ni någon extra sån eller? För jag behöver det, för jag liksom, den här är så smutsig. Och jag visste ju inte om jag kunde ge bort våra t-shirtar liksom hur som helst. Jag frågade våran ledare, våran pastor. Har vi några extra sån här eller? Ja, vi har några på kyrkan, men det var en liten bit dit. Och han stod här just nu. Och så påminde Gud mig lite om ett bibelord. Att den som har två tröjor kan ge en som, till den som ingen har. Jag hade ju bara en tröja på mig. Det var ju den här. Det var varmt ute, jag hade en svart t-shirt. Det var det enda jag hade. Och jag vill inte springa omkring med bara överkropp i Halmstad. Så jag säger så här, du, vi kan väl byta då? Så jag tar av mig min svarta t-shirt. Och sen ger den till honom. Och han tar på sig den och jag tar den som jag håller av, precis den här. Jag har tvättat den som dess. Den stinker, luktar illa av öl och cider. Men jag tar på mig den. Där står jag. Mitt i Halmstad. Och luktar illa. Hörrni, det är det här som Jesus gör på korset. Men att förstå att vi behöver nya kläder. Man kan tänka att han var narkoman och drogpåverkad. Men sanningen är att det som är sant om en människa, det är också på ett sätt sant om alla människor. För att vi är alla människor. Och jag går hem och så får jag en ny t-shirt. Och jag kan ta mig den här t-shirten. Men Jesus, han dör för vår skull med den här tröjan på liksom. Smutsig. Bärandes på all vår brustenhet. Men historien om Halmstad inte slutar därför att när den här mannen går därifrån med den svarta t-shirten på sig, ett step of faith, så ser jag att han går och pratar med andra folk. Han går fram till några som står längre bort och sen pekar han bort på vårt tält och så säger han, jag vet inte vad han säger, men han pekar och så går han till nästa och så går han och pekar på oss och sen går han till nästa så går han och pekar på oss och så. Två dagar senare stöter våra pastorer på den här mannen på hamnområdet igen. Och han känner igen dem för att de har ju fortfarande t-shirtarna på sig. Han säger, det är ni med t-shirtarna, säger han. Jag måste bara prata med er. Får jag prata med er? Och så säger han, alltså, jag fick en t-shirt av er för någon dag sedan. Och när jag fick den, jag har aldrig upplevt sån glädje i hela mitt liv. Jag har aldrig upplevt sån liksom frid. Liksom. Och så sa de här, ja, men vi tror att det är Gud som rör vid dig. Får vi be för dig, säger de. Och de ber för honom på hamnområdet och han säger, jag känner det igen. Nu när ni ber, det är samma känsla igen. Alltså, den här världen kommer aldrig förstå korset och vad det innebär att få mött Gud som korsfäst, som har tagit allt på sig. Möjligtvis de som är dårar i den här världens ögon. Att de får förstå och uppleva befrielse. Därför att det är en kraft i korset. En kraft till upprättelse. En kraft till en väg framåt för hela mänskligheten. Friedrich Nietzsche, jag vill inte vara elak mot honom. Men han förstod inte korsets betydelse och korsets kraft. Inte i det uttalandet i alla fall. Men jag önskar att du skulle få uppleva det i ditt liv. Inte bara som en liksom, filosofisk tanke, utan i djupet av din själ. Få bli fri. Få ett nytt liv. Bli en ny skapelse. Uppleva det som den här mannen i Halmstad fick vara med om. Det var inte jag som gjorde något magiskt. Jag gav honom en tröja. Och Gud rörde vid honom. Idag sträcker Jesus fram rena kläder till dig. Och han säger, ta den här tröjan på dig. Ta min rättfärdighet så tar jag din brustenhet. Och med de orden så ska jag be och så ska vi gå in i avslutningen på gudstjänsten med förbön. Tack Herre att det är det här vi får påminna oss om. Hur du tog vår plats. När vi tror ibland att vi ska ta din plats Gud och att vi ska hitta på lösningen för vårt problem, så har du lösningen och det är redan fullbordat på korset. Du har dött där för vår skull. För att vi skulle få leva för dig och leva för andra. Jag ber att du ska lyfta våran blick igen. Att se på dig. Att söka dig. Och inte vår egen tillräcklighet. I Jesu namn. Amen.